Vi lever just nu i en tid så späckad av prognoser att det känns som att hela ens tillvaro går ut på att försöka välja vilken av dessa prognoser man ska tro på. När är alla vaccinerade? När kommer vi kunna återgå till vårt vanliga liv? Hur kommer USA-valet utspela sig? Ibland blir man alldeles matt. Varmt välkomna till podden Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden försöker vi djupt dyka i vårt mänskliga psyke och med forskningens hjälp förklara varför vi gång på gång på gång gör dumma grejer som ofta försvårar eller försämrar våra liv. I dagens avsnitt ska vi prata om vår mänskliga förmåga, eller ska vi kanske säga oförmåga, att göra prognoser.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Jag ska fråga dig så här, Lina. Svält runt om i världen, världssvält, är det något som du går och funderar mycket på?
När man tänker på hur mycket elände jag tänker på som drabbar fattiga människor, så är svält up there.
Mm.
Ja.
Jag går ju också runt och liksom mal jobbiga tankar om läget i världen och sånt där. Men just svält är inte så där. Alltså, jag är inte så otroligt. Jag tänker inte så himla mycket på det längre. Men jag minns när vi var små, du och jag, så var det ju en jättesak.
Ja, det var det. Alltså varje gång man åt i stort sett.
Ja, tänk på barnen i Afrika.
Ja, exakt.
Var en sån klassisk. Det här var liksom en ännu större grej i slutet på 60-talet, där jag tänkte ta avstamp i det här avsnittet. Och då ska du och lyssnarna få se till livs en historia ur verkliga livet som jag stött på i flera böcker, bland annat den här Range av David Epstein som vi tog upp för några avsnitt sen. Och den handlar om en Stanford-biolog som heter Paul Ehrlich. I slutet på 60-talet så kom han ut med en bok som hette The Population Bomb, där han förutspådde en fullständig kollaps till följd av överbefolkning. Och det här var liksom narrativet på den tiden.
Att... På global nivå tyckte Ehrlich att det var så här.
Ja, mm. Precis. Och han var då en expert från ett prestigeuniversitet, Stanford, och han fick otroligt mycket utrymme för de här idéerna. Mm. För att ge dig ett exempel, så var han med i The Tonight Show, en så här populär talkshow, 20 gånger. Han fick tala inför kongressen och så, och han hade liksom en enorm följarskara. Alltså han var väl någon slags liksom dåtida Greta Thunberg i gubbversion, helt enkelt. Och han utgick från hard science, kalla fakta. Han såg att befolkningen i världen växte exponentiellt, och att mattillgången inte gjorde det. Mm. Och that didn't add up.
Nej.
Han räknade på det där, och i sitt allra mest optimistiska scenario, han hade några olika, men i sitt allra mest optimistiska scenario, där räknade han med 500 000 döda fram till 1980, så på lite drygt 10 år.
Till följd av överbefolkning, svält, alltså det som...
Han var en riktig, riktig dysterkvist, kan man säga. Mm. Och han utmanades då av en ekonom som heter Julian Simon, som spådde att teknologiska landvinningar och uppfinningar skulle lösa det här problemet med matbrist. Till exempel ny teknik för bevattning och genmodifierade grödor, sådana saker. Mm. Och de här blev någon slags motpoler i allmän debatt. Och de hade också löpande vadslagning. De slog vad om olika utfall, sådär. Mm. Det kommer bli si eller det kommer bli så. Mm. I de här vaden så gick det sämst för den här Ehrlich. För det som hände var ju att mattillgången ökade. Den här Julian Simon hade rätt om det. Mm. Och sen hände den här grejen som Hans Rosling brukade prata om. Den här svenska vetenskapsmannen och debattören. Mm. Och allmänna superstjärnan. Mm. Jo, Hans Rosling körde ju ofta med det här att när folk får det bättre så skaffar de färre barn.
Just det.
Och det var ju precis det som hände. Att när folk i världen efterhand fick det bättre så skaffade folk också mindre barn.
Mm.
Så att den där liksom explosiva tillväxten i befolkningen uteblev samtidigt som mattillgången blev bättre. Mm. Och idag, om man ska kika på hårda siffror, så är inte det där någon stor sak längre. Alltså det är klart, det är helt fruktansvärt med svält där den förekommer, till exempel i Yemen då. Mm. Absolut mardrömslikt. Men om man tittar på hårda siffror, så i slutet av 60-talet när Ehrlich kom med sina prognoser, då dog 50 personer av varje 100 000. Mm. Dog i svält. Mm. Motsvarande siffra idag är 0,5. 0,5 personer per 100 000.
Wow.
Så att han hade helt enkelt så otroligt fel, alltså chockerande fel i sina prognoser, den här experten som var som tongivande i debatten under lång, lång, lång tid. Och den här Julian Simon, det gick inte svinbra för honom heller. Han hade liksom väldigt ljusa prognoser och fick visserligen rätt i den här livsmedels- och befolkningsfrågan. Mm. Men han missade till exempel jättemånga miljöproblem som Ehrlich fick rätt om.
Ah.
Det blev liksom ett optimistiskt läger och ett pessimistiskt läger, och båda hamnade lite snett.
Mm.
Ehrlich hamnade mest snett, men det gick inte så bra för motståndaren heller. Så att de här två var helt enkelt kassa på prognoser.
Mm. Och då hade man ändå tillgång till all upptänklig kunskap.
Ja.
Man ska vara lite försiktig med att ställa prognoser på så här kort tid, men man kan ju åtminstone säga så här, att varje dag som går när vi ligger på den här nivån är ju en stor vinst, för det betyder att risken för att vi ska få en riktigt hög och dramatisk våg minskar.
En som började intressera sig för det här med dåliga expertprognoser, det var en psykolog och statsvetare som hette Philip Tetlock. Jag känner en släktskap till den här personen eftersom jag är psykolog med statsvetarexamen.
Ah.
Ja, så att jag känner att jag skulle kunna ha en schysst middag med honom. Ställa massa frågor till honom. Tetlock, han påbörjade sin bana som forskare på 80-talet då mycket handlade om kalla kriget. Mm. Han slogs då av hur experter uttalade sig väldigt tvärsäkert om utvecklingen i världen och Sovjetunionen och sådär. Minns du kalla kriget?
Ja.
Ja. Och ibland så var de här prognoserna helt motsägelsefulla, tänkte Tetlock. Sovjetunionen kommer kollapsa inom 10 år, eller Sovjetunionen kommer att bestå i all evighet.
Mm.
Två väldigt kunniga experter kunde komma med så olika utsagor, och han var så här, men det där kan inte, båda kan inte ha rätt.
Nej.
Då var han så här, nu ska jag storskaligt testa det här med prognoser. Så han lät 284 högt utbildade experter med minst 12 år inom sina specialiteter göra kort- och långsiktiga prognoser för sannolikheter att olika saker skulle hända.
Mm.
Typ så här, Sovjet kommer att kollapsa inom si och så många år eller den typen av grejer.
Mm.
Sen så lät han det där löpa på i 20 år.
Nej men förlåt, tålamodet dessa forskare har.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja, jag skulle inte så här, orka.
Vi nu pratar med 284 pers, gör en grej. Så låter vi det vila i 20 år och sen ska vi se resultatet.
Mm.
Nej men alltså jag kan ju inte ens vänta liksom, tills kinderägget är öppnat.
Nej.
Det här är helt... Wow!
Ja, så 20 år senare så dyker han ner i materialet för att utvärdera. Vad tror du han kom fram till, Lina Thomsgård?
Att vi var dåliga.
Ja, till och med väldigt dåliga.
Mm.
Experterna var dåliga på kortsiktiga prognoser. De var dåliga på långsiktiga prognoser.
Mm.
Händelser som utsätts som helt omöjliga. I 15% av fallen inträffade de ändå.
Nämen.
Och händelser som utsätts som helt säkra. Där kommer helt garanterat att hända.
Mm.
Inträffade inte i vart fjärde fall. I 25% av fallen så blev inte det av.
Oj, oj, oj.
Några andra slutsatser från den här stora studien då. Specialitet, erfarenhet och till och med tillgång till hemligstämplad info i vissa fall spelade ingen roll för utfallet. Han kunde se att många gjorde så kallade attributionsfel, det vill säga att lyckade prognoser sa man att det här var min förtjänst.
Mm.
Misslyckade berodde på, inom citationstecken, någon liten sak som inte gick att förutsäga.
Oh, ja.
Eller jag hade otur med tajmingen eller så.
Mm, mm.
Då var det yttre omständigheter.
Mm.
Han kom fram till att personer som tvärsäkert trodde att de var rätt ute oftast var de som var mest fel ute. Han upptäckte det här lite festliga, att ju mer kända personer var, desto större risk för fel.
Varje sak du säger rimmar med någonting vi har tagit upp i tidigare avsnitt. Alltså både liksom chefen som blir ett rövhåll, alltså att status gör oss mindre benägna att kanske lyssna på andra eller kanske vara självkritiska.
Jag tror att du har rätt.
Mm.
Men jag tänker också på det här med medielogik. Alltså att personer som uttalar sig väldigt, väldigt tvärsäkert får en löpsedel.
Just det.
Tvärsäkert är ju sällan rätt. Men verkligheten är ju liksom komplicerad, nyanserad. Ah. Det är liksom gråskala.
Ah.
Men det får du ingen löpsedel på Aftonbladet för.
Och känd person är förmodligen känd för att den är bra att uttrycka sig på ett sätt som ger den löpsedlar, vilket är det tvärsäkra sättet.
Precis så. Mm. Och sen så får man den här löpsedeln, det känns gött.
Mm.
Och man liksom radikaliseras.
Man vill ha en till löpsedel.
Man vill ha en till löpsedel. Så att nästa gång så kanske man blir ännu mer drastisk.
Jag kan på rak arm säga 10 twittrare som ägnar sig åt just detta i detta nu.
Ja. Och sen så kunde han också se då ett politiskt bias, att det man ville skulle hända satte man också in i sina prognoser.
Det där har varit en liten debatt om det precis nu här vid årsskiftet. Debatt, nu tog jag verkligen i. Det twittrades lite och poddades lite om det här med in- och utelistor. Där liksom, i själva essensen av att göra en in- och utelista så ska man då förutspå och säga vad tror vi att folk kommer lyssna på, äta, läsa och så vidare. Och jag var en av dem som fick en sån här, liksom, skulle skriva en sån in- och utelista och upptäckte jag liksom på fråga 4 började så här. Och sen skulle jag vilja att det var fint med hängbröst och gick väldigt snabbt ifrån vad jag faktiskt trodde över till det jag ville.
Ja.
För att det också fanns något både älskvärt och något man tänker det här kan få gehör, och får det gehör så är vi fler som arbetar för att det ska bli så. Vips, sitter vi där och hängbröst är det ballaste som finns.
Mm. 2021, hängbröstens år.
Ja, och förlåt men jag vill, är vi inte på väg dit? Är det inte det jag ser?
Jo, kanske.
Ja. Ja. Nej, men det var just den där tendensen att istället för att förutspå önska.
Mm. Just det. Ett exempel då som togs upp där, det var att experter som hade en politisk vänsterpreferens och experter som hade en politisk högerpreferens hade helt olika prognoser för Sovjetunionens fall baserat på liksom,
vad de ville.
Vad de ville. Ja, det verkade finnas en sån faktor, helt klart.
Spännande, spännande.
Ja, och på ett sätt blir man inte jätteförvånad när man...
Nej, och jag tänker faktiskt också att när det kommer till prognoser, om man har det minsta luft, det vill säga att folk faktiskt kan lyssna på en, så är ju en prognos också något som påverkar.
Mm.
Alltså det är ju PR för den inriktningen på något vis.
Ja, och används ju ibland så.
Ja.
Liksom medvetet eller
omedvetet. Ja, nu går vi mot ljusare tider. Då blev du och jag gladare och började investera mer i saker och plötsligt så började, julen snurra eller något.
Ja. Så att det var den här liksom enorma tätlockstudien. Men han är ju långt ifrån ensam. Det finns ju Daniel Kahneman, den amerikansk-israeliska psykologen och forskaren och Nobelpristagaren. Han har gjort jättemycket studier på det här området. En som jag gillar visade att en enkel algoritm som räknade eller kollade hur folk söker på Google var 24% bättre än amerikanska mäklarförbundets experter på hur bopriser ska utvecklas.
I vårt avsnitt här handlar det specifikt om hur dåliga människor är på prognoser, och är det så att AI i så fall är bättre lämpat för detta?
Kommer dit, så småningom.
Teaser.
Och sen så har vi, det finns en studie av en som heter Antons från 2017. Där går han igenom 68 sådana här börsproffsgurus förutsägelser under perioden 1999-2012. Under en ganska omfattande studie alltså. Där hade majoriteten mindre än 50% rätt i vad som skulle gå upp och ner och så. Så att det hade varit bättre i det fallet att singla slanten och lyssna på experterna.
Gud, har vår podd blivit en radikal anti-expertpodd? Vi gjorde det här avsnittet om den generella kunskapen. Ja, som det, var liksom...
det här hänger ihop lite med det.
Ja. Mm,
det gör det. Absolut. Och nej, inte radikal anti-expertpodd. Däremot att man ska tänka kritiskt även kring det experter säger.
Just det.
Jag kommer återkomma till när, liksom hur man kan tänka och vad man ska ta till sig och inte när det gäller de här experterna. Då.
John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotyne, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run.
Vilka liksom tydliga tankefel från tidigare avsnitt känner du igen i det här som vi har pratat om?
Lösa nya problem med gamla lösningar.
Yes, det är den ena. Einstein-effekten.
Ja, och så även allt det här som har att göra med liksom, chefen är en rövhatt, Halo, att så här, är man bra på något så är man bra på allt. Hög status ger en liksom, mer makt, mer inflytande, även fast det kanske inte alltid är adekvat med vad man uträttar eller så.
Absolut, precis.
Och lite bandwagon också. Någon sa så här en prognos, då tycker jag också det. Och vips har vi jättemånga prognoser som pekar åt samma håll fast den inte är väl underbyggt.
Just det. Bra sammanfattning. Så här, grupptänkande, konformitet. Vi har också det här med confirmation bias, bekräftelse bias, så att de här experterna. Och det här var en sån grej som var väldigt tydligt i de här Tetlock-studierna då, att man blir liksom selektivt uppmärksam på sånt som bekräftar det man redan tycker eller tänker eller tror. Finns det någon aktuell debatt där,
nej, men alltså,
där det här känns igen?
Ja, jag tog upp det lite här i vårt intro, men jag har aldrig varit i en sån prognostät tid och där prognoserna är verkligen så, det är så high stakes. Allt ifrån då naturligtvis covid och hur ska vaccineringen gå till och när och var och hur och vilken del av världen kommer det att funka sig och så i och när kommer det vara över, när kommer det inte vara över, alltså allt det där från very first second av covid fram till idag, så är det ju jävla prognosfäktning liksom.
Precis, och det går ju knappt att vara på Twitter numera för att det är sån otroligt polariserad sån här covid-debatt.
Ja.
Och jag säger debatt för att jag känner att det är så himla mycket liksom känslor.
Ja.
Och jag ska inte ta ställning åt något håll nu sådär. Men det jag kan säga är att jag kan tycka att liksom alla får ta och kamma sig. För att där är det som confirmation bias i sån otrolig skala.
Ja, exakt.
Alltså det finns ju ett par tydliga läger. Det är så här lockdown-lägret och inte lockdown-lägret, om man ska förenkla det.
Team Tegnell och team inte, ungefär.
Ja. Och om du tittar på något av de här teamen, har du sett en representant för ett av de teamen dela någon forskning eller studie eller så som motsäger deras...
Nej, alltså
deras politiska hållning så att säga.
Nej, allting är så förutsägbart och tröttsamt så är det inte sant.
Ja, och det här gäller ju även experterna. Även de känns ju väldigt liksom känslostyrda. Man delar information som bekräftar det man redan tycker eller vet och ignorerar information som inte stämmer överens med det man själv.
Och ibland tänker man att det kanske inte ens längre är liksom en fråga om känsla, utan det är rena liksom karriärsdrag naturligtvis. Ju mer jag framstår som den som hade rätt, desto mer inflytande kommer jag få, desto högre arvode när jag skriver mina artiklar. Alltså att det är den typen av att man fightar lite för sin egen överlevnad när man då plötsligt ska lyfta fram just argument det. Som stöder ens egen tes.
Mm. Det, just det där coviden tycker jag blir så tydligt för att det är lite så här 50-50. Alltså ja. Det är så här, verkligen två tydliga läger som jag tycker får skärpa sig. Alltså, ja. Om man vill ha min respekt, då får man någon gång då och då dela en välgjord studie som faktiskt säger emot.
Ja.
Eller som inte riktigt lirar med ens narrativ.
Ja. Exakt.
If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Einstein-lungeffekten, du nämnde den här, att man tillämpar tidigare lösningar till nya problem. Jag har alltid liksom snickrat ihop trädkojor med en hammare, så att jag tänker inte använda klister. Jag vägrar. Man ser världen genom ett, det var så här liknelse som Tetlock använde, att man ser världen genom ett trångt nyckelhål som lätt blir liksom trängre och trängre ju mer man liksom fördjupar sig i någon liten specialitet. Mm. Sådär. Det är väl egentligen en liten kritik mot den här liksom hårda specialiseringen, när man liksom snör in helt på en liten tårtbit. Mm. Att, då blir man ju naturligtvis otroligt bra på den tårtbiten, men världen är komplex. Så att när man just försöker göra de här prognoserna, då räcker det inte med att ta avstamp i den där lilla tårtbiten. Och Tetlock, han kunde se det här i sin stora prognosstudie, att han stötte på den här liksom Einstein-Lunge-effekten. Mm. För han upptäckte nämligen att det fanns en grupp experter som klarade sig mycket bättre än andra, som gjorde mycket bättre prognoser än andra. Och han kallade dem för rävar. Varför han kallade dem rävar, inte glasklart.
Nej.
Men det gjorde han i alla fall. Mm. Foxes. Och det var sådana som integrerade kunskap från många områden.
Ja.
Även om man var expert på liksom säkerhetspolitik, så kanske man tog in liksom ekonomiska faktorer och så i sin prognos för Sovjetimperiets framtid. Sådär. Ja. Och en annan grupp kallade han igelkottar. Mm. De hade väldigt mycket kunskap inom ett väldigt avgränsat område och bekände sig ofta till någon så här specifik skolbildning inom det fältet. Är du med på vad jag menar?
Ja.
Om man bara går till psykologi i mitt eget fält så finns det ju några så här olika KBT eller psykodynamiskt eller lite olika så här idétraditioner.
Mm.
Och de här igelkottarna låste sig väldigt mycket vid ett sånt spår.
Så jag är en freudiansk, jag är en psykoanalytisk blu.
Ja, precis. Mm. Och stark sån identitet.
Mm. Foxgänget var bra. Igelkottarna var det inte.
Exakt. På prognoser.
Mm.
Sen så var ju igelkottarna liksom otroligt bra på sin lilla tårtbit. Men när det handlade om att göra prognoser för framtiden så då blev liksom verkligheten för mångfacetterad.
Mm.
Så att den här väldigt, väldigt smala kunskapen räcker inte riktigt.
Nej, just det. Nej. Eller som sagt, vad den kanske ger oss bra utslag inom specifikt den smala löpbana.
Just det.
Bana två som igelkotten är perfekt på, där, den gick i mål, det blev såklart. Mm. Men på bekostnad att allt annat rasade, alla andra på de andra banorna föll, men det brydde man sig inte om.
Det pågår en massa annat på de andra banorna. Det var väl en fin metafor.
Ja.
Nu har Ebba kommit in i studion och du kanske kan berätta lite grann om hur vädret blir då.
Ja, jag kan inte berätta så mycket om någonting annat, så jag tar gärna vädret.
Tetlock då, han bestämde sig för att nu ska jag testa det här i verkligheten. För det var nämligen så att en amerikansk myndighet som heter IARPA, I-A-R-P-A, Intelligence Advanced Research Projects Activity.
Mm.
En myndighet som hade till uppgift att liksom, amerikansk säkerhetspolitik, de svåraste utmaningar vi har, att hitta bra lösningar där.
Mm.
Så att då arrangerade de en fyraårig prognosturnering. Man ville då testa liksom olika metoder för prognosmakeri och sådär.
Mm.
Och Tetlock tyckte att det här verkade vara en intressant utmaning. Så han vaskade fram ett team med rävar ur allmänheten.
Mm.
Och tog först in någon så här stor grupp, hundratals eller fler individer, som fick hålla på och...
Vad definierar en räv ur allmänheten? Är det bara en människa som är duktig på att ta in många olika synvinklar? Eller är det en expert som är
Nej, det skulle vara en, i korthet, en smart person. Hur det mättes vet jag inte exakt. Kanske IQ-test eller så.
Ja.
Med bred kunskap.
Ja.
Eller kunskap från många olika fält.
Ja.
Och ur den här stora gruppen så vaskade han fram de allra bästa.
Sitt Spice Girls.
Ja, sitt Spice Girls. Och var de 12 då kanske. Och tävlingen gick till så att var det varje dag i någon slags dokument skulle man liksom redovisa en prognos av typen, kommer just den här specifika börsen att stänga, kommer index där att stänga på den här nivån, eller över den nivån eller under den nivån, kommer det bli någon konflikt i Sydkinesiska sjön som kommer att kräva mer än si och så många liv, alltså väldigt specifika frågor, kommer det eller det landet att lämna Europeiska unionen vid någon viss tidpunkt? Hur tror du att det gick för den här rävgruppen?
Nej, men alltså Spice Girls, Foxes, jag tror fan det gick bra. Jag tror de gick, det gick kanon.
Ja, det gick fruktansvärt bra. De utklassade dels universitetsteam med experter, de utklassade också sån här team med amerikanska intelligence, vad säger man, underrättelseexperter med 30% eller mer.
Nej, och vet du vad jag sitter och känner nu? Stolthet, det är mitt gäng.
Rävarna.
Ja, men lite för att faktiskt vi så ofta i den här podden återkommer till just den här, alltså en förmåga att ställa sig utanför sig själv, att se det från olika håll, att testa lite nytt, att vara liksom öppensinnad. Det här är ju de verktygen eller ska säga förhållningssätten som vi ofta återkommer till som att de faktiskt hjälper oss, dumma människor i vardagen.
Ja, känner samma sak. Älskar rävgänget. Och sen är man glad att igelkottarna finns.
Absolut. Jag tänker mig att det räven gör är att fråga igelkotten, vad tycker du? Och sen frågar man giraffen, vad tycker du? Man frågar ormen och tar in allt det. Alltså, det är ju det. Alltså, en igelkott kan, en räv kan ju inte åstadkomma någonting om det inte finns igelkottar att be om råd. Det är, jag har ju byggt hela mitt yrkesliv på att vara en person som inte är expert själv, men som ser till att ha kloka experter runt mig där jag kan försöka navigera genom att så här sammanfoga det de tycker och vill.
Ja, det kunde man också se i det här projektet då, att de här rävarna hade ett väldigt fint kunskapsutbyte.
Mm.
De här fick också göra individuella prognoser, så både individuella och gruppteamprognoser. Och man kunde se att de här rävarna under tävlingens gång så blev de liksom mer och mer pricksäkra i sina individuella prognoser.
Mm.
Liksom en kraftig förbättring över tid.
Mm.
Eftersom de hade jättefin liksom, kommunikation med andra rävar i teamet, tog in kunskap.
Intressant, då slänger vi in i det här, eftersom jag plötsligt gör om det här avsnittet till avsnittet där vi hyllar våra egna teorier i dumma människor. Prosocialt beteende förutsatt jag är en nyckel för foxarna. Alltså så här, kunna hoppa runt lite mellan perspektiv, men också att ta in andras kunskap.
Och också dela med sig.
Och dela med sig själv, ja.
Exakt, precis. Mm. Så att väldigt långt ifrån det här liksom revirpinkandet.
Mm.
Att man sitter på kunskap och håller sig för sig själv och sådär på sin kant. Precis, så att jag tror att du har helt rätt.
According to my source, the end of the world will be on February 14th in the year 2016.
Valentine's Day. Bummer.
Vi har börjat komma in lite grann på liksom hur man kan liksom lösa det här problemet.
Mm.
Hur man kan bli bättre på det då. Vad har vi för lösningar? Det finns en psykolog som heter Jonathan Baron. Och han har intresserat sig mycket för det här med prognoser och så.
Mm.
Hur man kan bli bättre på det. Han pratar om en strategi som är att vara aktivt öppensinnad.
Aktivt öppensinnad.
Det innebär att se på sina egna idéer som hypoteser som man kan testa och falsifiera. Alltså att man inte... Man tänker inte automatiskt att det här är sant och nu ska jag leta information som stärker min hypotes, utan tvärtom. Okej, jag har den här idén, nu ska jag ut och testa om den stämmer.
Mm.
Men är det här någonting som man naturligt ägnar sig åt, Lina?
Nej, men jag har jobbat med en kvinna som gjorde det, som heter Helene. Hon är idag kulturråd i Washington och hon sa så här: hörni, får jag testa en grej på er? Och så kom hon med en teori eller en åsikt eller en tanke eller ett projekt. Det var lysande att, så här, att formulera det som testa. Det betyder att då var det helt öppet för, alltså vänligt öppensinnat för kritik. Så då kunde man säga så här: nej men du, det där var, det var det stoligaste jag har hört. Gapskratt. Det var en sån himla bra formulering.
Precis.
Men jag har glömt att snoren av den, jag börjar nu.
Det här med aktivt, det innebär att man måste liksom bestämma sig för det och göra det, för att det naturliga kommer vara motsatsen.
Mm.
Säg någonting som du verkligen, verkligen tycker, Lina.
Mm, jag tror på lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män.
Ja, om jag skulle nu snurra på min dator och sätta den i ditt knä och öppna en webbrowser till dig, då skulle inte du ge dig ut och liksom leta upp så här incel-argument som motsäger din teori, det första du gör.
Min resa in i detta har ju lett mig dit. Bara för att krångla till hela det här resonemanget, så är det ju precis det jag gör.
Ja, det är precis. Okay,
det är exakt det jag gör. Att lyssna på vilka invändningar finns vettiga och ovettiga, för att det är där vi behöver göra jobbet. För att jag ingen att jag sitter och pratar med dig om att det spelar roll. Så just i det fallet så är det så jag gör.
Mm.
Men jag kommer till exempel inte sätta mig och läsa ihjäl mig på vad antivaccinmotståndarna tycker.
Alltså jag bara tänker själv nu, jag tycker det är väldigt spännande att följa amerikansk politik.
Mm.
Men då sitter man ju och göttar sig i rapportering från folk som man vet har samma syn på saken som en själv.
Mm, mm, mm. Vi kanske har kollat mest på CNN, vi har inte kollat supermycket på
Fox News.
Fox, nej.
Nej. Och vilket är ett bra exempel på det här.
Mm.
Man vill liksom inte exponeras för någonting som rubbar ens världsbild då.
Mm.
Men det är det Jonathan Baron menar att man ska göra.
Mm.
Man ska vara aktivt öppensinnad. Alltså man ska gå emot den impulsen att jaga information som bekräftar det man redan tycker, känner, vet, inom citationstecken.
Det är han ju faktiskt inte ensam om att tycka. Jag vet inte om det bara är en tillfällig trend, men visst fasen är det vi är på väg mot nu. Alltså att vi säger så här, den experten som vågar retweeta någon som tycker annorlunda, det är den, that's my guy, den vill jag lyssna på.
Mm.
Att man faktiskt är på väg mot något annat. Att så här, kanske som en backlash-effekt efter de här filterbubblorna, att vi säger, men nu börjar vi kanske bli lite trötta på det.
Mm.
Eller?
Visst, absolut. Sen, om vi har en moralisk skyldighet att göra det eller inte, eller ett filosofisk fråga, det kan vi liksom, det kan man diskutera.
Just det.
Men det Jonathan Baron säger är, ska man göra bra prognoser?
Ah.
ska man göra bra prognoser så behöver man vara aktivt öppensinnad och sluta att bara leta efter sånt som bekräftar det du redan tycker eller vet. Det är en igelkottsgrej att göra.
Just det.
En riktig räv i det här avseendet letar upp information som kan falsifiera den här färdiga idén man har.
Just det.
Som kan visa att det kanske inte stämmer.
Men just då, där blir ju en speciell utmaning också, för ibland kanske man inte är medveten om vilken som är ens färdiga idé. Man är inte ens medveten om hur biased man är.
Mm.
Och då faktiskt se till att ansträngas för att hitta lite olika sätt att se på saken.
Och bara för att visa hur obehagligt vi människor tycker att det är med att utsättas för det här. Mm. Liksom, du är inte representativ. Nej. Så om man tittar på en studie från 2017 som gjorde sig, det var en kanadensisk-amerikansk studie, där man erbjöd folk pengar för att läsa igenom argument i en politiskt viktig fråga. Alltså säg så här, abortfrågan.
Mm, typ.
Liksom, motargument mot fri abort.
Mm.
Här har du 3 A4.
Mm.
De bästa argumenten mot fri abort. Vill du sätta dig och läsa det här? Du får betalt.
Nej, och det vill inte folk.
Det vill inte folk. Inte ens under, alltså de vill inte ens liksom se det. Och ännu mindre då liksom reflektera kring det.
Vad känner jag då? Nu kommer någon. Risken finns att de här 3 A4-sidorna kan rubba vad jag tycker. Och det blir jättebesvärligt. Då händer den där Danny Saucedo-grejen. Det blir liksom kognitiv dissonans, jag känner inte igen mig själv, det blir bökigt, jag behöver överge någon del av mig.
Ja, alltså jäkligt det obehagligt det. Och det där kan jag känna själv, du
ja,
vet, alltså
såhär, ja, men jag verkligen.
Jag menar, det är väl inte speciellt kontroversiellt att säga att man tycker att Trump är en rövhatt, så det gör jag nu.
Just det.
Att då, det har man gjort någon gång, att man har ramlat in i någon tråd med såhär MAGA supporters.
Mm.
Jag blir typ nedstämd. Jag känner inte att det rubbar inte min uppfattning på något vis, men jag blir liksom lite deprimerad.
Ja.
Jag menar, det är djupt obehagligt men att ge sig in i det där.
Det är djupt obehagligt, men det finns också något som är på riktigt, vad ska jag säga, farligt i bemärkelsen. Jag har byggt upp ett liv och en värld utifrån övertygelsen att det fungerar så här. Och nu när jag närmar mig det här forumet där de hävdar att det är på ett annat sätt, så är det ju min världsbild som ifrågasätts och därmed mitt sätt att leva i grunden.
This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong?
Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. What if you're wrong about the great juju at the bottom of the sea?
Så här, aktivt öppensinnad, nummer 1. Nummer 2, rävar. De liksom utvärderar tidigare misslyckade prognoser och lär sig någonting av det. Man säger grej som Tetla kunde se då. Att de, fan vad fel jag hamnade där.
Hur kommer det sig?
Så att 90 000 skulle ha dött till i maj. Hur kommer det sig? Jag måste gå in och liksom justera modellen. Eller,
just det, man egen, då betyder man öppen för egna tillkortakommanden också. Jo.
Ja.
Att man inte så där blint låses vid att jag hade rätt, utan så nej, det hade jag inte. Och vad kunde jag gjort bättre?
Och det blir ju mycket lättare om man har den där aktivt öppensinnade inställningen att nu har jag den här idén, nu ska vi försöka falsifiera den. Mm. Nu ska vi liksom försöka hitta svagheter och fel i den. Ja, det blev fel. Då justerar vi och går vidare. Medan de här igelkottarna har mycket mer tendensen att liksom bara double down på sin ursprungliga grej. Alltså att inte lära sig av misslyckade prognoser.
Mm.
Sen så kan man ju också faktiskt ta hjälp av programvara, som i det här exemplet med den här studien som visade att en enkel Google-sökningsalgoritm var mycket bättre på att förutsäga bopriser.
Mm.
Den gör ju inte samma typer av vanliga system 1 tankefel som människor gör.
För nya lyssnare, system 1 betyder att man går på intuition, magkänsla, det där snabba, effektiva sättet att gissa vem som är tjuv och vem som är polis och så vidare, som ofta bygger på
fördomar
och stereotyper och så liknande.
Precis. Så att den här liksom enkla algoritmen gör inte det. Det är ett bra exempel på hur man kan använda programvara för att undvika den typen av tankefel. Men det är någon människa som skriver den här kodsträngen. Och med det så finns ju en stor risk att till exempel fördomar hänger med in. Det har man ju sett i såna här, en del AI-programvara som utvecklas till liksom sexistisk, rasistisk, bara vidrig. Så att, jag tänkte på det också i den här covid-debatten och så har det varit mycket liksom, prognoser baserade på modeller och som har hamnat svinfel. Mm. Och det, jag menar, bara för att det är mjukvara så är det liksom inte objektivt, utan det, det är någon som har lagt in liksom parametrar och så har det blivit jätteknasigt. Mm. Så mänskliga fel smyger sig med även där. Mm. Med det sagt så kan man ju också ta hjälp av program bara för att undvika en del vanliga tankefel. Där har vi några nycklar till bättre prognoser, helt enkelt.
Då försöker jag raskt översätta det till hur ska då jag, som inte är expert utan som är den åhöraren till prognoserna, tänka. Då kan jag försöka hitta experter som jag upplever har ett öppet sinne. En sån indikator kan vara att en person som faktiskt håller sig inte i ett läger, utan både kan hålla med och inte hålla med lite från olika håll.
Gott tecken, ett riktigt gott tecken.
Ja, därtill personer som kan erkänna tidigare misstag. Det vill säga att de har kritiskt granskat den egna hypotesen och kommit fram till någonting som man ser. Och sen kan man också själv när man tar emot prognoser just kritiskt granska sin egen benägenhet att vilja lyssna på just den här eller just den där, beroende på hur mycket det överensstämmer med vad jag vill ska hända eller vad jag är politiskt övertygad om.
Precis, och det här som du har tagit upp i många avsnitt är att vara lite uppmärksam på vad den här experten är expert inom.
Just det.
Är man extremt nischad, då är det där man har sin tyngd och trovärdighet. Och om man gör någon jätteprognos på samhällsnivå så, där, så är det inte säkert att man har rätt kunskap för att göra det. Så.
Och varningsflaggade tvärsäkra.
Varningsflaggade tvärsäkra, yes, absolut. Mm. Och tycker du, Lina, att vi har trashtalkat igelkottarna, alltså de som är väldigt specialiserade?
Ja.
Och då vill jag säga att det var inte avsikten, utan de är jätteviktiga. Men hur ska man tänka kring deras kunskap? Jo, då kan man gå dit och hämta liksom fakta om det som de kan någonting om.
Mm.
Men man ska vara lite försiktig med deras prognoser på samhällsnivå. Sådär.
Men också sätta dem bredvid varandra. Inom det kvinnohistoriska fältet så pratar jag med många forskare som arbetar just specifikt med det. Och då kan ju de peka på att en viss period så en liksom politisk reform innebar ett stort framsteg eller ett stort bakslag för kvinnor. Och så kan man tänka att det avgör huruvida den är bra eller dålig. Men då är ju de forskarna som vi ofta jobbar med är ju sådär, ja, kan man tycka just när det kommer till hur det var för kvinnor eller kanske specifikt kvinnor inom den här gruppen. Men för kvinnor inom denna grupp eller för män eller för den här arbetarklassen eller för de som hade knepet på ett annat sätt, så var det här faktiskt något som var bra. Att blanda perspektiv och att se att det finns inte alltid bara ett svar eller en upplevelse, utan många.
Sanning, syster.
Och då har vi dessutom redan sammanfattat avsnittet, så då kan vi väl egentligen bara sluta med en stilla, inspirerande uppmaning att se på ditt eget konstaterande som en hypotes. Och vad händer om du formulerar detta som får jag testa en grej? Detta var allt för oss på Dumma Människor med mig, Lina Thomsvård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Producent för det hela heter Klara Wallin och avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och spelades in på Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.